Vi ska börja vårt studium av teodicéproblemet i Bergspredikan. Vi ska gå till Matteus kapitel 5. Och där börjar vi läsa i den 43:e versen. Ni har hört att det är sagt: du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Gud låter solen gå upp över både onda och goda. Och det kan ju vi tycka är en ganska lustig kommentar, eftersom solen går upp därför att jorden roterar kring sin axel och vi är alla tvungna att följa med i denna rotation, vare sig vi är busare eller helgon. Men det är nu inte det Jesus egentligen vill undervisa oss om, utan det handlar ju om faderns attityd. Hur möter Gud oss? Och även om det kan tyckas självklart att solen går upp över alla, så är det ju inte så självklart att Gud bemöter alla människor lika oavsett deras liv och levande. Många människor som drabbas av en svår sjukdom säger nästan reflexmässigt: vad ont har jag gjort för att det här skulle hända mig? Och då förutsätter man ju att Gud sitter i sin himmel och spionerar. Och när han tycker att man inte riktigt får godkänt, så klipper han till. Men det är alltså någonting som Jesus motsäger här. Och det är ju egentligen roten till det vi kallar teodicéproblemet, alltså det problem som vi brukar uttrycka med orden: hur kan ni tro på en god och allsmäktig Gud när det finns så mycket ondska och lidande i världen? Ondskans och lidandets problem. Själva uttrycket teodicé, det kommer av två grekiska ord. Teos är ju det ena, Gud. Och det andra är ordet dike, som betyder rättvisa. Man ifrågasätter alltså Guds rättvisa eller Guds rättfärdighet. En rättfärdig Gud borde sköta världshistorien och människornas liv på ett annat sätt än han gör. Det är ju utgångspunkten för själva problemet. Och det betyder ju alltså att Jesus ser detta som ett uttryck för Guds godhet. Att han inte ingriper egentligen, utan att han låter solen gå upp över onda och goda. Det är ett uttryck för Guds godhet, säger Jesus. Det är ett uttryck för hans orättfärdighet, säger vi människor. Och vi ska ägna de här dagarna åt att försöka liksom hitta en brygga mellan de här två uppfattningarna. Vi kan ju misstänka redan från början att Jesus vet vad han talar om. Själva problemet är ju urgammalt. Det finns en hel bok i Bibeln som bara handlar om det här, nämligen Jobs bok, som vi ska naturligtvis läsa en hel del i. Och det intressanta med den boken är att det antagligen är en av de äldsta böckerna i Bibeln, kanske den allra äldsta. Den är skriven på ett ålderdomligt språk. Job blev ju ganska gammal innan han dog, och det blev man ju bara i början. Så att det här är ju ingenting som vår tids filosofer har hittat på, eller teologer, utan detta är ju någonting som har förföljt den troende människan genom hela historien. Och frågorna dyker upp på många ställen i Bibeln. Vi ska titta på ett sådant ställe, nämligen i den 10:e psalmen i Saltaren. Psalm nummer 10. Varför, Herre, står du så långt borta och gömmer dig i nödens tider? Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt den fångas i de onda planer de tänkt ut. Ty den ogudaktige skryter över sina själviska begär. Den girige välsignar han och föraktar Herren. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud. I alla hans tankar finns ej plats för Gud. Framgångsrika är alltid hans vägar. Dina domar går högt över hans blickar. Han fnyser åt alla sina ovänner. Han säger i sitt hjärta, jag ska inte vackla. Aldrig ska någon olycka drabba mig. Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck. Under hans tunga finns olycka och elände. Han lägger sig i bakhåll vid gårdarna. I hemlighet vill han döda den oskyldige. Hans ögon spanar efter den olycklige. Han ligger i bakhåll på hemlig plats som ett lejon i sitt snår. Han ligger i bakhåll för att gripa den svage. Han griper honom och drar in honom i sitt nät. Han hukar sig ner, han ligger på lur och de olyckliga faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta, Gud kommer inte ihåg det. Han har gömt sitt ansikte, han ser det aldrig. Stå upp, Herre, lyft din hand, o Gud, glöm inte de svaga. Varför föraktar den ogudaktige Gud och säger i sitt hjärta att du inte frågar efter det? Du ser det, du ger akt på olycka och jämmer för att ta dig i din hand. Åt dig överlämnar den olycklige sin sak. Du är din faderlöses hjälpare. Bryt den gudlöses arm och gå till rätta med de ondas ogudaktighet så att du inte finner den mer. Herren är konung alltid och för evigt. Hedna folken utrotas ur hans land. Du, Herre, hör de förtrycktas längtan. Du ger deras hjärtan mod. Du vänder ditt öra till den för att ge den faderlös och förtryckt rätt. Människor komna av jord skall inte längre vålla skräck. Ja, här finns ju detta varför. Varför får den ogudaktige lov att härja fritt? Varför gör du inget, Gud? Varför är du så passiv? Man efterlyser alltså ett mera aktivt ingripande från Guds sida. Och teodicéproblemet anses ju vara ett svårt, kanske nästan hopplöst problem att börja gräva i. Därför att det finns till synes bara två alternativ att välja på. Och vi har svårt att säga vilket vi tycker är värst. Antingen kan inte Gud bättre. Och då är han inte alls mäktig. Eller också vill han inte bättre och då är han inte god. Och det är lite svårt att förstå hur vi ska tackla det här. I regel brukar vi välja Guds vanmakt när vi ska förklara det här problemet. Vi brukar säga att ja, Gud gör så gott han kan, men han behöver lite tid på sig. Det här är inget lätt problem ens för honom. Utan han jobbar och sliter och det är nog bäst att vi hjälper honom med det här. För att annars kommer vi aldrig till skott. Och då kommer vi alltså in i ett synsätt där vi djupast sett får två gudar istället för en. Vi får en djävul som har 51 eller kanske 49% av all makt. Och en gud som har 50-51%. Och Gud kämpar så gott han kan för att begränsa djävulens inflytande. Men som sagt, han behöver tid. Och det vill jag mena är en falsk lösning. Därför att vi ska räkna med att vi inte ska behöva devalvera varken Guds allmakt eller Guds godhet. Dessförinnan har vi inte kommit till en vettig lösning eller ens en antydan till lösning på det här problemet. Utan vi fuskar när vi säger att Gud gör så gott han kan, men det går inte bättre än så här. Låt oss titta lite grann på det här med djävulen. Då kan vi ju börja i Jobs bok, det första kapitlet. För där dyker han ju faktiskt upp. Och vi läser från början. I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Han fick 7 söner och 3 döttrar. Han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor. Dessutom tjänare i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Hans söner hade för vana att hålla fester i sina hem, var och en i tur och ordning. De sände bud och bjöd in sina 3 systrar för att äta och dricka tillsammans med dem. När en sådan omgång av festdagar hade avslutats sände Job bud efter dem för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett brännoffer för var och en av dem. Ty Job tänkte, kanske har mina barn syndat och i sina hjärtan förbannat Gud. Så gjorde Job varje gång. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren. Och åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren, från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring. Då sa Herren till åklagaren, har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren, är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren, nåväl, allt vad han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. När sedan Jobs söner och döttrar en dag åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem, kom en budbärare till Job och sa, oxarna gick för plogen och åsninnorna betade i närheten. Då slog sabéerna till och rövade bort dem. Och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han talade kom en med en budbärare och sa, Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan denne ännu talade kom ännu en budbärare och sa, kaldéerna ställde upp sitt manskap i 3 avdelningar och överföll kamelerna och rövade bort dem och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan denne talade kom ännu en budbärare och sa, dina söner och döttrar åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets 4 hörn och det rasade samman över folket så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Då reste sig Job, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sa, naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vara Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Job. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Det här är ju en intressant bild av de andliga förhållandena. För det första kan vi ju vara lite överraskade att hitta djävulen i himlen. Han går lös och ledig omkring framför Gud. Och Gud kastar sig inte över honom och vrider nacken av honom. Utan de pratar med varann och argumenterar. Och efter ett tag så får djävulen som han vill. Han pratar om kull Gud. Och det kan ju låta väldigt konstigt. Och Gud ger honom tillåtelse att drabba Job. Och detta är en väldigt viktig sak. Därför det talar om för oss att djävulen inte har fria händer till att göra vad han vill. Han är ingen gud. Han är en skapad ängel. Han har naturligtvis kollat Jobb under sin vandring över jorden. Och han har naturligtvis försökt komma åt Jobb på olika sätt, men det var inte så lätt. För det är så här att om djävulen kunde göra vad han vill så satt ingen av oss här idag. Det kan vi utgå ifrån. Hur går det till när djävulen utverkar ett tillstånd att drabba Jobb? Jo, han har ett argument, ett starkt argument. Han säger så här: det är klart att Jobb är from och rättfärdig när det lönar sig. Du har ju välsignat honom med kameler och oxar och jag vet inte vad. 500 kameler, vad ska man med det till? Ja, det kan man ju fråga. 3000 var det till och med. Ja. Men i vilket fall, han var ju rik som ett troll. Och det djävulen säger, och som alltså Gud och djävulen är överens om, det är detta att rättfärdigheten kan inte få lov att löna sig. Det måste testas om Jobb älskar Gud för gåvornas skull eller om han älskar Gud för att han är Gud. För vi kan ju vända på steken. Gud älskar inte dig för din fromhets skull, utan han älskar dig för att du är du. Och det betyder ju att även om du skulle synda aldrig det, så älskar Gud dig lika mycket i alla fall. Och det är ju det Jesus syftar på när han talar om att solen går upp över både onda och goda. Guds kärlek har inte med våra gärningar att göra. Och måste vi också säga, om det finns ett mål för ditt och mitt liv, vad ska vi här och göra? Varför ska vi behöva gå här i Jämmerdalen? Varför kan inte Gud ta oss hem direkt? Jo, vi är här för att lära oss något. Därför är det inte så många saker vi kan ta med oss till nästa liv, annat än våra vänner och våra erfarenheter. Datorn får du lämna hemma. Inte ens mobiltelefonen kan du ta med dig. Du behöver den inte ens. Men dina erfarenheter och dina vänner kan du ta med dig. Och den erfarenhet som jag tror att livet går ut på, det som lärjungen ska lära sig, det tror jag handlar om att älska Gud lika villkorslöst som han älskar oss. Och det målet kanske ligger ljusår bortanför vår horisont. Om man automatiskt skulle bli ung, rik, frisk och vacker bara för att man blir kristen. Utan det kanske är så här att vi kan bara lära oss att älska Gud villkorslöst. Om livet får bli en oförutsägbar blandning av glädje och sorg. Vi går till Nya testamentet. Till Romarbrevet 8. Romarbrevet 8 och 22. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Hela skapelsen suckar och våndas. Och, säger Paulus, det gör vi också. Man kommer inte in i någon undantagsnisch för att man blir kristen. Utan löftenas fullkomning väntar oss i nästa tillvaro. Allt som vi kan få i detta livet av helande, av hjälp, av tröst, kraft, vägledning och vishet. Allt sådant är ett förskott på det stora arvet. Vi har fått anden som en förstlingsfrukt. Och det betyder alltså, förstlingsfrukten var ju det första man skördade av årets skörd. Och det brukade man bära fram inför Guds ansikte på pingstdagen, 50 dagar efter påsk. Sen hade man det stora tacksägelseoffret vid lövhyddohögtiden på hösten, när man hade skördat så att säga rubbet. Och det vi har fått nu är en förstlingsfrukt. Och den kan vara stor och den kan vara underbar. Men den tar inte ifrån oss lidandets villkor. Vi kan frimodigt tala om gudomligt helande. Men vi går över gränsen när vi talar om gudomlig hälsa. För i den stund vi talar om gudomlig hälsa, jag ska räkna med att alltid vara frisk, jag ska räkna med att Gud betalar alla mina räkningar, till och med om jag köper en svindyr lyxbil, då är vi utanför Bibelns pärmar. Hela skapelsen suckar och våndas. Vi också som har fått anden. Därför att om vi blev undantagna, så skulle vi ju hamna precis i samma läge som Jobb. Nämligen att man kunde misstänka att vi tillhör Kristus för att det lönar sig. Och det är alltså Gud och djävulen överens om att så kan det inte få lov att vara. Utan det måste tvärtom testas om vi älskar Gud för hans skull eller om vi älskar Gud för gåvornas skull. Vi kan backa lite grann i Romarbrevet till första kapitlet. Och där kan vi läsa från 21 versen till 25. Romarbrevet 1 och 21. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Alltså frågan är, älskar vi gåvorna eller älskar vi givaren? Och om det ska bli helt klart också för oss själva, att vi älskar givaren oavsett gåvorna. Så kanske livet inte bara kan bestå av gåvor. Utan det måste finnas ett trots allt i våra liv. Ett sorts, jag älskar dig ändå Gud. Och det kan vara någonting som man kanske nästan under perioder av sitt liv får besluta sig för. När man hamnar i samma situation som Job, då kanske allt tas ifrån en. Vi ska gå tillbaka till Saltaren, den 73:e salmen. Och så ska vi läsa hela den salmen. En salm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades de övermodiga när jag såg att det gick de ogudaktiga väl. Fria från lidanden är de till sin död och deras kropp är vid gott hull. De kommer inte i olycka som andra dödliga. De plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad och våld de kläder de bär. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram. Deras hjärtans inbildningar har ingen gräns. De hånar och talar om förtryck i sin ondska. Överlägset talar de. Med sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig. De säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den högste ha sådan kunskap? Så är det med de ogudaktiga. Det går alltid väl för dem och deras rikedom växer. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen, var morgon blev jag tuktad. Om jag hade sagt, så vill jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt. Till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut. På hal mark ställer du dem. Du störtar ner dem i fördärvet. Hur plötsligt går de inte under. De förgås och får en ände med förskräckelse. Liksom drömmen är borta när man vaknar ska du, Herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar. Här kommer alltså den gode Asaf till en vändpunkt. Men jag är alltid hos dig. Och det är liksom som ett beslut. Jag tycker allt är upp och ner. Jag förstår ingenting av det här. Men det får mig inte att lämna dig. Utan det får mig att söka mig närmare dig.